There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Från att som sagt vart man the sky is the limit och allt det här till att sen inse att nej, men jag kan inte det. Jag får sätta helt nya mål. Jag får lära mig att kunna gå 5 minuter om dagen, sen 10 minuter, alltså ta små steg i rätt riktning för att orka. Och det var jättetufft. Jag fick problem, ja, men mycket psykiskt. Jag klarade inte samma stressnivåer. Jag var väldigt ljus och ljudkänslig. Jag hade det, ja, men väldigt tufft med många delar. Och man kände att jag inte hade kontroll, tappade en del av minnet. Och liksom, det var många grejer som fick sig en törn i kroppen.
Självledarskap är ett modeord som du säkert hört på någon föreläsning eller läst i någon artikel. Men vad är det egentligen? Och hur gör man för att leva det liv man vill leva? Therese Albrektssons liv gick på högvarv med barn och jobb. Skräpmat och piller var det som hamnade på tallriken och antalet steg i stegmätaren var minimalt. Sen tog det stopp en dag. Med små knep som MTA, lappade bilen, några extra grönsaker tog hon sig tillbaka till ett normalt liv. Kanske inte hela svaret på frågan om självledarskap, men en bit på väg som var möjlig att uppnå för henne. Vi pratar också om crowdfunding i Partille, entreprenörskap, knäoperationer och varför Therese vill att jag ska intervjua Ukrainas president Zelensky. Therese Albrektsson, välkommen till podden Spännande möten.
Tack så mycket. Det ska bli spännande.
Det ska bli spännande, va? Den första spännande frågan jag ställer är, hur mår du idag?
Jag mår bra. Jag mår fint.
Ja. Ja. Hur mår huvudet?
Huvudet mår bra. Det är lagom i livet just nu.
Huvudet är lagom i livet,
ja.
Va?
Ja.
Men hur är det med familjen? Vi sitter ju här på höstlovet. Och du prioriterar att komma hit till, och bli intervjuad i podden.
Ja, ja, men det, då är det lite lugnare ändå under höstlovet. Det, folk är iväg på ett annat sätt och man kan då göra såna här roliga grejer.
Ja, vad härligt. Ja. Mm. Ja. Underbart. Jag känner mig hedrad att du kommer hit på en sån här vecka. Du, jag funderar på, hur gör du när du ska stressa av?
Mycket handlar om att stänga ner telefonen och sociala medier bland annat. Ta bort notiser. Så att jag får den återhämtning. Sen, eftersom jag inte är så bra på just det här med att stressa ner och stänga av, så måste jag verkligen lägga in det i kalendern. Att så här, nej, nu är det återhämtning som gäller. Och det kan vara ibland bara att jag lägger in 20 minuter eller en halvtimme. Eller ibland kan det vara en halvdag. Och ibland kan det vara flera dagar. Det beror lite på hur mycket det har varit innan och efter.
Men tar du det till någon plats eller är du alltid mitt i stan då? Eller var någonstans är det mest avstressande platsen för dig?
Hemma är väldigt avkopplande tycker jag att vara och bara ta det lugnt. Men sen på sommaren tycker jag det är väldigt mysigt och härligt att vara på landet. Det är verkligen stänga av och stänga ner. i Bohuslän vid havet.
Mm. Jättemysigt. Hur är din relation till skogen?
Det är också väldigt avkopplande. Där ska jag säga att jag inte är lika bra på att vistas. Men just vid havet där på sommarstället är bättre.
Fast du säger lika bra, det är ju liksom...
Ja, men jag är inte en del går ut och går varje dag i skogen till exempel. Där är inte jag lika ambitiös som många andra och tycker det är avkopplande. Och det är det ju också, att vara ute i naturen. Men där tycker jag det är skönare och ibland bara vara hemma.
Mm. Ja, men det är, alla hittar väl sin plats i
världen. Ja, det viktigaste är att man hittar sin, ja, sitt sätt.
Ja, nej, men jag får fråga dig, jag tror vi kommer komma tillbaka till det här lite grann. Men ja, skogen är för mig, det är liksom the place to be. Mm. Ja, havet är ju också, men nu bor jag inte vid havet så att jag åker till havet för att koppla av, det gör jag inte.
Nej.
Men jag kan bara bland annat säga att jag kände mig ganska stressad och trött igår. Men just det, stäng av mobilen, gå ut i skogen, så fick jag ihop den här intervjun.
Mm. Ja, men vad härligt. Ja, underbart. Det bara men, kom.
Just det här, tänka klara tankar, tycker jag. För det tycker jag är svårt. Mm. Vad tycker du?
Ja, men det är det. Och det är väl därför, när det är som mest stressigt, då blir man, får man mer stuprörstänk. Och därför tycker jag det är skönt också att verkligen vara noggrann med att stänga av och stänga ner. Det, just telefonen försöker jag vara noggrann med det.
Mm.
Det är så mycket pling, pling, pling hela tiden annars.
Men du, tips, plinget kan man faktiskt stänga av.
Ja, men det
man
gör
måste
jag.
Inte stänga
nej,
av telefonen
nej,
för
nej.
Det.
Det är inte just plinget så, utan det är mer när man tittar på mobilen och man har massa olika notiser. Så därför, det försöker jag stänga av och stänga ner.
Du, Therese, när vi snackades vid för någon dag sedan, inför den här intervjun, lite kort sådär. Då undrar du vad är det vi ska prata om,
ja.
Och så sa jag, det får vi se vad det blir,
ja.
Och det är fortfarande så, men då sa du så här att ja, men jag är mer intresserad av att prata om Therese 2.0, och då tänker jag så här, ja, för att göra Therese 2.0 så måste man ju ha haft Therese 1.0, i alla fall har jag lärt mig det, om det gäller ungefär samma för operativsystem eller något annat, ja. Sånt där, det var väl det kommer ifrån. Men du, så jag tänkte faktiskt börja med Therese 1.0, så landar vi nog i Therese 2.0,
ja.
Men hur skulle du vilja beskriva Therese 1.0?
Therese 1.0 var ju väldigt, jobba dygnet runt, körde all in, tänkte kanske inte så mycket på mig själv, inte på min egen hälsa, vilket gjorde också att jag fick ta ganska mycket stryk av hur jag levde mitt liv och drabbade så mycket sjukdomar och skit och så, och hade väldigt höga ambitioner med livet och med, ja, olika bolag jag drev och lite sånt där, men insåg att det går inte att göra det om man inte mår bra. Så det var ju det som gjorde att också jag gled in på Therese 2.0, att verkligen fokusera på hälsan nummer ett. För det låter ju klyschigt, men mår man inte bra så går det inte bra, och det fick jag sota för ganska mycket.
Hur gammal är Therese 2.0? Det vill säga att hur länge sedan var du lämnade Therese 1.0? Ungefär.
Ja, nej, men efter jag fick barn så blev det ganska stor skillnad i att jag insåg att det går inte att vara 100-procentig överallt. Och vara, köra all in med jobb och barn och familj och allting. För man är ingen robot. Kroppen höll inte helt enkelt. Och jag fick ju mycket varningar. Så det var väl ungefär i den vevan. För det var då jag drabbades av fler och fler sjukdomar bland annat. För jag fick mycket migrän och ulcerös kolit, min tarmsjukdom och lite sådana bitar. Så att ja, cirka kanske 10 år sedan då.
10 år sedan?
10-11 år sedan, ja.
Men om vi tar oss ännu längre tillbaka. Lilla Therese 1.0.
Ja.
Hur skulle vi beskriva henne?
Som barn?
Mm.
Oj, där hade man väl också olika perioder i. Men eftersom jag föreläser ganska mycket nu så tycker jag att det är lite spännande att se att när jag var som liten, den här 8 år, lågstadie Therese, så fick jag min lågstadielärare höra av sig till mig en gång, så sa hon: Therese, är det verkligen du som står på scen nu? Du som var så blyg och inte ens kunde våga prata inför klassen och sådär. Och det tycker jag var en viktig aha-grej, för det visar ju också att man kan utvecklas och man kan bli bättre på grejer med bra träning. Och det betyder inte bara för man inte kan något under en period i livet så kan man faktiskt klara det i andra perioder av livet.
Hur kändes den här blyga Therese?
Nej, men det var en bra fråga. Den kändes... ja.
Men hur kändes det om du skulle ställa dig och prata inför klassen och du var i den åldern?
Nej, men jag tyckte att det var väldigt läskigt och jag tyckte det var väldigt jobbigt. Men det var ju någonting som jag övade också mycket på. I skolan när jag gick så var man ju tvungen att hålla mycket presentationer. Så det var en övningsfråga och det blev jag ju bättre och bättre på. Så sen tyckte jag ju det bara var roligare och roligare och roligare. Och sen kunde jag ju till och med stå på gymnasiet sen och inför hela skolan och köra Ron och Ragge och köra en sketch och liksom vara Ronny eller Ragge eller vem jag nu var av dem.
Ja, det har jag velat se.
Ja, så det blir, ja. Man kan förändras och man kan förbättras.
Men det är ju fantastiskt att skolan ändå har förändrat dig åt det hållet. För det kan ju vara också så att man låser sig och sen kommer jag aldrig uppträda någon gång i hela mitt liv.
Nej, och så kan det ju vara om man får en dålig upplevelse av någonting såklart. Men jag tror att det är bra att man får öva på olika grejer. Och jag läste ju någonstans att folk är mer rädda att stå inför folk och prata än att dö. Så att det är klart att det finns en rädsla i det. Men ja, man får börja med små grupper.
Men vad tror du att, vad var det som gjorde att du gjorde den här förändringen i ditt liv?
Nej, men jag tror att jag tyckte att det var väldigt roligt. Att det blev en kick att stå och kunna känna att man kan vara med och påverka folk. Och man kan få folk att skratta eller få folk att må bra. Eller vad det är nu budskapet än var. Och det tror jag har gjort att jag kände sån glöd till det sen.
Du är ju uppvuxen i en idrottsfamilj får man ändå säga, va?
Ja, ja. Det får man nog säga. Ja.
Det får man nog säga. Vi ska inte prata om din pappa, men han har ju gjort lite grejer.
Ja.
Kan du bara berätta?
Han var ju med och drivit upp Sävehof som nu är världens största handbollsförening.
Det är inte dåligt.
Nej, och Partille Cup då som är världens största handbollsförening. Cup. Så att det har ju funnits mycket med mig sen barnsben. Och min mamma spelade i damlaget och pappa i herrlaget i Sävehof på den tiden och sådär. Så att jag har varit uppvuxen i en handbollshall kan man säga.
Ja, och då fick du din Sävehof-tröja innan du föddes eller strax efter du föddes?
Ja, det är en bra fråga. Det var säkert innan. Nej, men jag var med tidigt i alla fall. Med Sävehof-kläderna på.
Det var det, ja. Har du syskon?
Jag har en lillebror.
En lillebror. Han är också givetvis stöpt i samma form.
Ja, han spelade i A-laget i Sävehof i 10 år var det väl. Så att, han har kört på med handbollen längre än vad jag gjorde.
Hur såg din egen handbollskarriär ut? Blir du liksom våldsamt intryckt? Nu ska du spela handboll utan farsan? Eller hur var det?
Nej, verkligen inte. De har varit väldigt sådär att du ska göra det du tycker det är kul och det du brinner för. Och inte pushat alls utan väldigt mycket att det ska komma inifrån mig själv. Och sådär. Sen tyckte jag att det var väldigt kul. Men jag idrottade, jag spelade fotboll och tennis också. Men sen blev det handbollen till slut. Men efter 4 knäoperationer innan jag fyllde 19 och drog en del korsband och sådär så såg det inte jätteljust ut. Även om det gick bra och det var roligt under de åren jag spelade.
Hur bra gick det?
Nej, men jag var ju med på sådana här riksläger och det var uttagning till juniorlandslag eller vad det var då på den tiden. Det är många år sedan nu. Men så att det var ju, ja, det beror på vad man jämför med. Men vi hade ett väldigt bra lag i Sävehof. Så vi vann den här ungdoms-SM heter det väl?
Ja, det är ju förminskat det.
Nej, men det var något, jag vet inte vad det heter när man är så här, B-ungdom. Ja. Ja.
Men som sagt,
det var inte, knäna måste ju hålla för att kunna spela.
Och då undrar man ju liksom, vad sa du, 4 eller 5 knäoperationer?
Fyra
korsband. Vi har ju bara 4 korsband.
Fyra knäoperationer. Första drog jag när jag var 13, ja. Så att det var inte jättejust. Men och sen har jag opererat en nu i äldre dag också.
Ja, men du gjorde ändå fyra skador i korsbanden innan du tvingas lägga av.
Ja, och korsband och menisker då.
Ja,
så att,
ja du städade rent i knäna.
Jag städade rent helt enkelt.
Ja. Och då undrar jag liksom så här, det är inte så många som har städat rent sina knän när man knappt har fyllt 18 eller 19.
Nej.
Vad var du för typ av spelare där på plan?
Ja, men jag var ju lite brutal så. Mycket genombrott och mycket slänga mig och sådär. Så att knäna höll ju inte riktigt. Två korsband och två menisk där då innan man är 19, så är det...
Har du reflekterat över det någon gång? Är det någonting som har att du är sån?
Nej, men jag är väldigt... Nu när jag själv är ungdomsledare för min dotter och min son. Nu vill jag ge tillbaka till idrotten. Så känner jag ju att jag är väldigt noga med knäkontrollövningar. Och kan vi jobba förebyggande med det? Jag fick höra av... I Norge hade de gjort någon undersökning. Att 85% av alla korsbandsskador sker när det... När man har mens till exempel, alltså, och det finns mycket mer forskning nu än vad det är innan. Och hur man kan jobba mycket mer förebyggande, att genom att bara göra lite mer knäkontroll varje vecka. Så kan det minimera risken och förebygga mycket av korsskador. Mm. Så att, där är jag ju mycket mer noggrann.
Mm. Nej, men det kan man inflika, det kan jag intyga. Att det gäller ju även andra sporter, att tjejer... Mm. Drar i sina korsband och överhuvudtaget gör sönder sina knän i mycket större frekvens än vad killar gör.
Ja.
Det där är ju intressant att just de gör det oftast under sin mens.
Ja, och så jag är ju ingen forskare eller expert på korsband, men det är klart att men om tjejer är mindre där och så kanske man behöver jobba i knät. Det får inte få plats på samma sätt och mens och olika sådana grejer, så är det klart. Vet man om många av de bitarna så kan man ju jobba lite mer förebyggande.
Ditt entreprenörskap, det har ju liksom följt dig genom hela livet.
Ja.
Om man läser på lite grann om dig. Hur mycket entreprenörskap har du hemma?
Det har inte funnits. Det har inte varit att mamma eller pappa har drivit eget på det sättet. Min mamma är lärare och innan det var hon undersköterska. Och pappa jobbar ju som sagt i en idrottsklubb. Men det är klart att det var mycket entreprenöriellt där, att driva upp någonting från att vara den första anställda till att vara världens största handbollsförening. Så är det klart att det är ju en entreprenöriell anda. Men, och sen är det nog mycket från hemmet att hur man bygger upp sig själv och jobbar med att det fanns en stark tro till att man ska klara saker.
Så när du gick i gymnasiet och du kom hem och sa att nu ska jag starta bolag här. Vad sa man då?
Nej, men det var inte så vanligt. Eftersom jag inte, många som startade eget kanske har föräldrar som har drivit eget innan. Men det hade jag ju inte där. Och det är klart att det var lite läskigt att jag skulle starta inom någonting som jag inte hade så mycket kunskap om. Eller sådär. Men jag hade ju en stark tro på det jag gjorde och på mig själv och på mina produkter som jag då skulle sälja. Så att, jag var ju så övertygad om att nej, det här ska jag göra. Det här brinner jag för. Och då har jag ju alltid fått bra stöttning hemma. Men det är klart att jag fick ju många kommentarer om så här, men gud, tänk om du misslyckas från folk. Och många var ju sådär, ja men hur ska det gå? Du behöver pengar. Och jag hade ju inga pengar. Mina föräldrar var skilda. Och jag hade lärt mig att man ska jobba för sina egna pengar. Och jobba upp. Så att jag behövde kämpa för att få upp det här startkapitalet bland annat. Och komma ut.
Mm-hmm. Hur gjorde du då?
Nej, men en del var ju att jag inte var så rädd för mig. Jag var ganska modig. Jag kanske naivt modig i en del fall. Jag kontaktade mycket folk. Jag gick ut i tidningen och frågade om det fanns några som kunde stötta mig med pengar. Jag frågade i min närhet om jag kunde låna pengar. Och jag skrev reverser och grejer för att betala tillbaka de här pengarna sen. Men jag var så övertygad om att nej, men ja, går det åt helskotta, ja, men då kan jag betala tillbaka de här. Då får jag jobba stenhårt för att få in det här kapitalet igen. Men nummer ett var ju ändå att nej, men det här ska gå bra.
Men det är lite en förtidsvariant av crowdfunding.
Ja, men lite på det sättet. Ja.
Kan man verkligen säga.
Ja.
du sa det här nyss med att du gick den här resan från att vara den här blyga tjejen som inte ville stå längst fram till det vill säga komma in på lite entreprenörskap och så vidare. Men jag tänker på hur mycket, mycket hjälpte dig idrotten där?
Men jag tror att idrotten är väldigt fostrande på många sätt. Det är ja, men både det att kunna vara i en grupp, kunna ta kontakt med människor, kunna ja, men gemenskapen, att jobba ihop med folk. Även om man driver eget och själv så måste man ju ha bra folk runt omkring sig. Och det var jag ju noga med, att ha människor som var bättre än mig på många andra saker än vad jag själv kunde. För jag var ju så ung och inte hade så bra koll på många saker.
Men det är ju ändå, tycker jag, en ganska insiktsfullt. För att många är ju, kan själv, jag är kungen i världen när man är 19, i alla fall när man är kille då.
Ja.
Och liksom tycker att alla andra är dumma i huvudet och jag kan det mesta själv och lite det här. Det är ju ändå ganska insiktsfullt i min reflektion när du säger så här, ja men jag tog till mig människor som kunde saker och ting bättre än vad jag gjorde själv.
Ja men en del av mig var nog det, att jag, för jag kände att nej men jag har inte så bra koll med det här med siffror eller sådana, alltså, eller nej men jag kan inte det med hemsidan eller när jag skulle skriva min första bok kände jag, men jag är inte så bra på att skriva, jag behöver ha hjälp med någon som kan skriva så jag kan prata och så får hon skriva ihop till exempel då. Så på många sådana, men sen fanns ju också den delen i mig, så det är den jag kallar lite naiva till det, som kände att nej, det the sky is the limit, kör all in. Det fanns inga begränsningar någonstans. Så den fanns ju också i mig. Också. Både på gott och ont ibland.
Ja, men samtidigt så behövs ju den.
Ja.
Alltså för att man ska köra hela vägen.
Ja, 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 verkligen. Det var ju en jättetillgång. För att jag tror aldrig att jag hade startat eget annars. Om den attityden och det goet inte fanns i mig.
Men vad är det, din egen tillgång, vad du tillförde i det här läget och egentligen i resten av livet också?
Nej men jag tror att det viktigaste som jag, det var väl att jag inte var så rädd för att ta kontakt med, alltså modet. Att jag inte var så rädd för att misslyckas och att jag inte var så rädd för att ta kontakt med nya folk eller höra av mig till människor. Det värsta som kunde hända, ja, men det var att få ett nej till exempel. Och, så att jag var väldigt, ja men modet och självledarskapet har väl funnits med mig under hela tiden kan man väl säga, för att om man inte tar ansvar för sin egen situation och att nå de resultaten eller det välmåendet eller vad det än har varit genom livet så når man inte dit.
För du sa det ordet självledarskap.
Ja.
Vad innebär det egentligen?
Nej men en del Katarina Gospic, hjärnforskaren, hon sa att det vi ångrar mest på dödsbädden är att vi levde mer utifrån andras förväntningar än utifrån vad vi själva ville. Och det tycker jag är en bra grej att liksom reflektera över. Alltså för många liv går i 180. Man gör det som man alltid har gjort. Man gör, kanske bara hänger med i alla de intryck, krav, förväntningar som vi möts av dagligen och som vi pumpas med konstant. Hur vi borde leva våra liv, hur vi borde se ut, hur vi borde ha våra hem, hur vi borde uppfostra våra barn och så vidare och så vidare. Men vi stannar inte upp och säger, men vad är det jag vill då? Vad är det jag mår bra av? Hur vill jag leva mitt liv? Alltså skaffa sig lite den här självinsikten, bli den här detektiven i sitt eget liv. Ja, men vad vill jag? Så man inte är på ett bolag i 30 år och sen, shit, jag har inte trivts en enda bra, jag har inte haft en enda bra dag. Alltså, men jag går bara hit, bara för att, eller när jag trivs inte med mitt liv eller vad det nu än är. Och så, eller som många när man går in i väggen, man tappar kontrollen över sitt egna liv. Det är ju det som många anser, att nej men jag körde på i 180 och så tappade jag kontrollen. Jag stannade inte upp och såg, nej men det här är inte hållbart att leva på det här sättet. Och då gäller det som sagt att stanna upp lite och se vad är det jag mår bra av? Vad är det jag vill med mitt liv?
Den här podden sponsras av FunMed. Peter Martin, du är läkare och grundare av FunMed-klinikerna som jobbar med funktionsmedicin. Jag har en fråga till dig. Vi bombarderas ju dagligen med mängder av kostråd. Hur ska jag veta vad som funkar för just mig?
Ja, det kan du inte riktigt veta, för inget av kostråden är ju egentligen anpassade för dig som individ. Hos FunMed får du hjälp av specialutbildade läkare och hälsocoacher som baserat på en mängd olika provsvar och en kartläggning av just dig hjälper dig att ta reda på vilken kost som passar dig.
Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp på din hälsa? När du tecknar FunMeds medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserad på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Du får stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. På FunMed så tror man också på kraften i att göra livsstilsförändringar tillsammans. Att göra sin hälsoresa tillsammans med en vän eller familjemedlem kan vara avgörande för att lyckas. Så nu har ni chansen att göra 2024 till året då er långsiktiga hälsa får det fokus den förtjänar. Gå in på funmed.se och köp 2 medlemskap så får ni halva priset på 2 provtagningspaket till ett värde upp till 19 990 kronor. Erbjudandet gäller till och med 1 december 2023. Så klicka in dig på funmed.se och starta din hälsoresa. Tack FunMed! Men det är ju rätt så konstigt då att man, om man är på ett jobb och så trivs man inte där. Och så är man där i år ut och år in. Men varför tar man inte säga så att där är ju, de kan dra någonstans. Jag flyttar på mig, jag jobbar någon annanstans. Jag är för bra för det här. Eller vad man nu tänker.
Ja, nej men det hade ju varit underbart om man har det. Men en del, det är klart att det är inte så lätt. Jag kan ju inte sätta mig in i varje person. Det kan ju vara ekonomiska grejer som gör att man inte kan flytta eller sådär, eller vad det nu än kan handla om. Men att försöka ändå vara med och påverka till det bättre. Och det kan vara att man kan också få sin arbetssituation bättre på sitt jobb. Eller det kan vara med att jobba med sin egen positiv psykologi. Alltså det är inte alltid, det är inte situationerna i sig som framkallar stress, utan det är hur vi upplever situationerna som framkallar stress. Och det kan ju också göra att vi, hur vi upplever vår tid på jobbet, ja, men kan vi vara med och påverka det? Så att det finns ju många olika parametrar. Eller, nej men du kanske inte ens ska vara kvar på det här jobbet. Kanske ska söka dig något annat. Men då krävs det också, det krävs ju också lite mod att också göra det. Men det krävs ju också självinsikt att komma dit. Att nej, jag behöver göra något åt min situation.
Ja, för om vi tar tillbaka till där när du startade dina bolag. Så var ju det rätt så modigt att gå ut på stan och fråga folk om de kan langa in lite pengar och sådär. Alltså ganska så. Det är ju inte så många som hade kommit på den idén. Vad, om du går tillbaka till dig själv då. Det var ju ett självledarskap om något får man ju säga.
Ja, men
vad var det som gjorde att du faktiskt kunde leda dig själv i det läget?
Nej men det handlar ju, en del i självledarskap handlar om att träna som sina inre psykiska muskler. Och det gjorde jag väl tidigt om med självförtroende. Att man måste ju ha ett självförtroende att kunna våga gå ut.
Ja, men någonstans måste det ju komma ifrån.
Ja, men en del kan ju vara att man har det sen tillbaka från familj eller tillbaka i tiden. Men det kan ju också ha att man tränar sitt självförtroende. Som jag brukar prata om, att träna de inre psykiska musklerna.
Hur gör man det?
Men jag brukar prata om 4 S:en. Självinsikt bland annat då. Att veta, men vad är det jag vill då? Det som vi varit inne mycket på kring självledarskapet. Vad är det, vem är jag? Bli sin egen detektiv. Om jag inte vet vad jag vill eller vem jag är, så är det svårt att leda sig själv dit. Nummer 2, självförtroende. Ja, men bygga upp sitt självförtroende. Det finns ju många olika verktyg till det. Men bland annat då att förstärka det man är bra på. Och jobba mycket med positiv förstärkning. Självkänslan. För självförtroende handlar om det du gör. Medan självkänsla handlar om den du är. Jobba med den. Men också självomsorg. Det är de 4 S:en då.
Vad är det?
Ja, men hur vi behandlar oss själva. Hur vi pratar till oss själva. Många har ju dåligt samvete och känner sig otillräckliga. Men väljer vi att fokusera på det vi faktiskt har hunnit med. Istället för att fokusera på det vi inte har hunnit med. Bland annat.
Det låter som en inre dialog.
Ja, men det är ju lite, det har ju mycket ihop med reflektion. Att kunna jobba lite mer aktivt med sig själv.
Men hur låter den dialogen när Therese pratar med sig själv?
Nej, men jag reflekterar ju varje kväll. Så skriver jag ner några grejer jag har gjort bra under dagen. Och grejer, någonting som jag behöver förbättra. Så det är ju en del, till exempel. Men sen också jobbar jag ju med positiv förstärkning till mig själv när jag har gjort någonting bra. Och kan också klappa mig själv på axeln och berömma mig när jag har gjort någonting bra. Och också lyfta dem, för det är så lätt att fastna i de här negativa grejerna. Jag kan ju, alltså, men inte mer än människa, vår hjärna är inställd på att leta faror och det negativa. Så det är klart att man, alla vi människor hittar ju de delarna. Men att då också kunna, ja, men vad kan jag göra här och nu då? Utifrån de situationerna som är, och hitta något positivt utifrån det.
Det är ju en sak om man säger det till sig själv, men finns det inte någonting i att vi kanske borde säga det till varandra också?
Verkligen. Beröm, vi behöver ju bli mycket bättre på att berömma varandra. Och idag när allting går så snabbt och vi nästan glömmer bort varandra i allting, så behövs det ju än mer. Det upplever jag jättemycket när jag är ute hos olika företag. Att man nästan glömmer varandra och glömmer att ens titta på varandra. När vi ibland pratar om arbetsmiljö och arbetsglädje, så jag får nästan alltid, ja inte alltid, men väldigt ofta får jag att många säger, men kan vi inte bara börja med att le när vi kommer till jobbet? Kan vi inte börja med att bara heja på varandra? Och i ens egen värld tänker jag ibland att men det är ju egentligen en självklar grej, en basgrej. Men ändå så glöms det bort för att man är så inne i sin egna värld och bara går och sätter sig på sin plats. Så att börja se varandra och berömma varandra och, är en jätteviktig del.
Mm, jag kom med sista anställningen jag hade och så ibland så såg man dem som ett litet UFO som gick omkring och sa god morgon till folk.
Som hade det, ja, här men, imorgon.
Ja, men det var nog många som tyckte att det var trevligt. Men det var ju inte, det kändes ju inte naturligt för många heller. Nej. Och en del tyckte liksom, kom inte hit och prata.
Nej, stör mig inte.
Nej, stör mig inte. Nej. Så att det är klart, det finns ju olika, man har olika ingångar på månaderna. Men just där kanske, som du säger, att se varandra.
Ja. Ja, men bara se varandra i ögonen och le då. Det behöver inte störa så mycket.
Nej, och man behöver kanske inte känna varandra ens.
Nej, nej, men bara på gatan. När vi ler och ser varandra.
Mm. Du, det här med, som du sa, allting går snabbare och det går på 180 eller 220 eller vad, vilken hastighet man nu väljer. När du startade där ditt första bolag, då gick det väl ganska fort?
Ja, men då var det ju all in. Då körde jag på i vilken hastighet jag nu hade, men det var en hög hastighet i alla fall. Och tyvärr så var jag med om en olycka som gjorde att den hastigheten kraschade. Och det gjorde att jag blev sjukskriven och inte mådde så bra under en period.
Innan vi kommer in på den grejen, för den är ju givetvis livsomvälvande och intressant. Men jag tänker på, vad var det för bolag som du drev och hur kom du på idéerna kring det?
Ja, nej, men då drev jag inom, jag läste ung företagsamhet på gymnasiet och där sålde vi sådana här självförsvarssprayer och olika personlarm som man skulle känna sig tryggare när man var ute och gick. Det ville jag då fortsätta med efter gymnasiet. Så det var det som jag drev vidare med efter gymnasiet.
Hur gick det när du körde 180? Jobbade du dygnet runt då eller vad gjorde du?
Ja, men det var mycket jobb.
Vad gjorde du väldigt mycket jobb. Vad innebar det?
Konkret vad jag gjorde. Mm. Men jag var ute väldigt mycket. Sälj.
Hur såldes de här produkterna? I återförsäljare? Eller vad gjorde du?
Nej, men det såldes på Teknikmagasin. Nu så säger jag rätt. Men det var ju en del kedjor. Vi hade lite inne hos Reitan då med några pressbyråer. Vi hade Teknikmagasinet. Vi hade mycket Kopiax, alla låsmedar och sådär. Det såldes på en del nätsajter.
Redan på den tiden?
Ja, det gjorde det.
E-handeln var inte så stor.
Nej, den var inte jättestor, men den fanns där.
Ja.
Men det var på olika ställen.
Vad kom du på just på de här produkterna? Det kunde ju varit vad som helst.
Nej, men produkter fanns innan. Det var ett par som ägde det här bolaget som jag då köpte loss ensamrätten till när jag var 19 år. Så att, och det var, nej men jag, det var ju många, i synnerhet tjejer då, jag var ju ung tjej på den tiden. Och många var ju rädda för att gå hem från bussen och var rädda för att vara ute på stan och sådär. Och det fanns ju många sådana här tjutlarm till exempel. Men där kunde man inte räddas på plats, men det här var ju då att man kunde räddas på plats, att man sprayade ner så att man förblindade förövaren i 5-15 minuter. Och så färgade förövaren så att våldtäktsmannen då skulle bli röd i ansiktet i flera dagar. Och det var det som var nyckeln, och det tyckte jag ju var väldigt bra, att man kunde räddas på plats. Att man kunde känna den tryggheten också.
Får man sälja sådana produkter idag?
Ja, men och det var ju det att den här var licensfri då jämfört med pepparspray och sånt som är olagligt. För det får ju bara användas av polisen.
Finns den här produkten fortfarande?
Ja.
Det gör den?
Ja.
Ja, det ser man. Mm. Det gick på 180 och sen så hände någonting.
Ja, ja men då... ja, jag fick ju, jag var med om en olycka så jag skulle gå ner för mina trappor. Jag bodde Vasaplatsen här i Göteborg. Och så trampade jag snett och så ramlade jag baklänges och slår huvudet i stentrappan. Och svimmar av och studsar då i den här spiraltrappan. Massor av trappsteg ner och får små blödningar på lillhjärnan. Och ja, hade... en väldigt tuff rehab tillbaka från att ha varit superaktiv och det gått i 100-2000%.
Men hur var det i livet? Jag antar att du var på sjukhusen ett litet tag, och, men sen kom du hem och var,
ja,
hur
men
såg
det var
livet ut då?
Nej men det var jättetufft. Från att som sagt varit man the sky is the limit och allt det här till att sen inse att nej men jag kan inte det. Jag får sätta helt nya mål. Jag får lära mig att kunna gå 5 minuter om dagen, sen 10 minuter, alltså ta små steg i rätt riktning för att orka. Och det var jättetufft, jag fick problem mycket psykiskt, jag klarade inte samma stressnivåer, jag var väldigt ljus och ljudkänslig. Jag hade det väldigt tufft med många delar. Och kände att jag inte hade kontroll, tappade en del av minnet och liksom, det var... många grejer som fick sig en törn i kroppen.
Men vad gjorde du då? Du måste ju ha legat mest hemma då och liksom bara vilat, eller vad gjorde du?
Ja, men det gjorde jag. Det var mycket vila och mycket återhämtning och rehab för att komma tillbaka också.
Hur långt var den här perioden? Hur lång tid tog det innan du liksom började känna att kan jag gå till affären i alla fall och...
Ja, nej men alltså ju, ja det var, jag vet inte exakt, för det var ju, men jag kom tillbaka lite och så jobbade jag lite och lite mer sen efter ett tag. Och så sålde jag ju bolaget då i den vevan också då, för jag kände att jag inte hade riktigt kraft, ork att kunna jobba vidare med det. Och sen kände jag ju också att det går ju sämre med eftersom bolaget var en del beroende av mig och jag inte kunde jobba.
Så när det är klart, ska du ut och sälja så är det ju varit lite svårt, va?
Nej, ja, exakt. Så att, jag tyckte det var ju väldigt tufft att jobba. Jag klarade ju inte vissa grejer under lång tid. Och sen, så jag gjorde mig av med bolag och jag, sen när jag kom tillbaka och blev bättre, då fokuserade jag mycket på att föreläsa och få andra att starta eget.
Mm.
Det var det som jag ville liksom inspirera till. För jag kände att jag kommer inte klara att driva eget nu. Men jag kan inspirera andra till att driva eget.
Mm. Hur var det? Hur kom du fram till det?
Nej, men jag vet inte om det var någon som sa eller om jag kom på det själv. Men det är bättre att jag får 1000 stycken och starta ett bolag än att jag startar 1000. Och speciellt i det skicket jag var också sen när jag då... att jag inte hade den. Att jag var väldigt stresskänslig och inte orkade på samma sätt.
Ja, men berätta om vad du gjorde då. Berätta om det här. Var det akademi eller vad var det
för någonting? Jo, men föreläste jag ju en del. Men så var det många då som hörde av sig och sa att det är ju ändå hyfsat lätt att starta eget i Sverige. Men hur gör man sen då för att växa? Hur gör man sen för att ta nästa steg och utveckla? Och det var ju någonting som jag reflekterade en del över. Och såg att det är ju faktiskt, det är inte så lätt. Hur gör man för att gå från 2 till 5 anställda? Hur gör man för att gå från 5 till 20 anställda? Hur gör man gå från 20 till 100 anställda? Vad är framgångsnycklarna? Och då intervjuade jag och tillsammans med en kollega då 100 stycken entreprenörer som hade gjort de här resorna, som hade byggt bolag från noll men byggt upp stora bolag idag. Vad är nycklarna för tillväxt? Och då fick vi massor av svar. Sammanställde det till 10 stycken nycklar, tillväxtnycklar. Och sen gjorde vi en utbildning av det som blev Academy of Excellence. Mm. Och det var ju några år senare då när jag mådde bättre helt enkelt. Sen drev vi den och vi hade ungefär 1000 stycken då företagare som gick utbildningen för att få sina företag att växa. Och alla lärare och som föreläsare som utbildade, det var ju entreprenörer som hade byggt bolag. Allt ifrån Thomas Ek som byggde upp OBH Nordica som pratade om ledarskap i tillväxt, till Magnus Helgesson som byggt upp Harrys pubbar, till Academic Work och så vidare. Som pratade om kring det här med rekrytering, hur man gör för att anställa rätt personer.
Men var det online-kurser eller hur funkade
det? Nej, det var live.
Det var live?
Ja.
Ja, så man gick på 10 föreläsningar? Eller
ja,
var,
så det var ett 10 veckors program kan man säga.
Mm.
Så en nyckel per vecka som man då gick igenom. Sen fick man då jobba igenom den nyckeln under veckan som gick.
Vad hände med dig själv under den? Vad blev din resa i det här som person?
Nej, men jag tyckte det var jätteintressant och kul att följa alla de här bolagen. Även om jag inte jobbade i de bolagen så fick man ju en enorm insikt och förståelse för vilka utmaningar som fanns och vad som var viktigt. Och en viktig eller stor del som jag reflekterar mycket över var att många pratar om att sin bransch är så unik och sitt företag är, men ofta sitter alla med ungefär samma utmaningar framför sig. Och det kan man ju lära mycket av varandra, oavsett om vilken bransch man är i.
Men då, det låter precis som att då fick du liksom upp tempot igen.
Ja, men det fick jag. Då fick jag upp tempot igen.
Då
fick jag upp tempot igen i kroppen.
Hur fort gick det då?
Ja, men då, nej, men då gick det ju mycket, då var det mycket jobb igen. Min man bodde i Norge då, var handbollsspelare, tränare. Och vi hade kontor i Stockholm. Så att jag pendlade mycket och var i det här i slutet också, fick barn och allt sånt där. Så att det var en tempofylld period var det.
Och hur länge var det gasen i botten?
Nej, men det var en del gasen i botten, för jag tyckte jag var ändå bra med efter min olycka som jag varit med om och jobbade upp mycket. Men så då körde jag mycket fick in mycket jobb och familj och tyckte att nej, men det är väl inga problem. Det ska man kunna kombinera.
Eller hur?
Ja, i Sverige idag. Det är inga konstigheter. Det höll ju bra till jag fick barnen. Som sagt, då gick det inte att köra all in med jobb och all in med familj. Enligt mig då.
Mm.
Och där drabbas jag ju och fick mycket varningar.
Vad bestod de varningarna av?
Nej, men jag drabbas av migrän och ulcerös kolit och lite olika. Det är en tarmsjukdom som jag fick. Och psoriasis och lite såna här grejer. Och så fick jag lite piller och så körde jag på. Men sen gick det inte så mycket mer, utan då gick jag in i väggen till slut. Där blev jag så här, varför händer detta så många kvinnor framförallt? För då såg jag ju att innan vi får barn så är kvinnor och män ungefär lika mycket sjukskrivna. Men efter vi får barn så är kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna som män. Och jag är väldigt mycket så där, men varför ser det ut på olika sätt? Jag vill alltid veta varföret bakom. Och då intervjuade jag ju 30 stycken, eller 30 stycken som var med i boken, men intervjuade många fler kring, men hur får ni ihop era liv? Vad gör ni för att lyckas? Och det var ju allt från Gudrun Schyman till Anna Kinberg Batra och Ebba Busch till Annie Lööf och alla kvinnliga partiledarna. och Camilla Läckberg och olika medieprofiler och sådär. Och ville veta svaren då. Hur får man ihop sitt liv? Och det här med barn och karriär. Och gjorde också sen, efter det också, en ganska stor livsstilsresa själv. När jag träffade och intervjuade livsstilsprofessorn Maj-Lis Helenius som är från Karolinska. Hon sa att 80% av alla våra sjukdomar är livsstilssjukdomar. Mm. Och insåg att shit, vad gör jag? Hur lever vi vårt liv? Eller vi, men jag, mitt liv.
Det var en sak som jag hängde upp med på som du sa är, ja men det hände massa saker, du blev sjuk och så gick du till läkaren så fick du piller och sen fortsatte du.
Mm.
Vad tänker du kring det? Att du gick till läkaren och fick piller?
Då tyckte jag att det kändes så självklart. För då kunde jag ju köra på lite till. Men det är klart, om jag backar bandet så skulle man ju istället fått någon som såg helheten och stannat upp. Och lite det som vi inledde och pratade med, att jag reflekterar och mycket av det här som jag lever idag, Therese 2.0, att stanna upp och se och lägga in i kalendern. Och, ja, men, behöver jag förändra något i mitt liv? Det är det som skulle skett tidigare. Ja, men, hur lever du ditt liv? Det får sjukdom på sjukdom... gör ju någon, det kanske inte bara är otur, utan det kanske också finns en anledning till att du drabbas av de här grejerna. Så där skulle jag ju vilja att mer, nej men backa bandet. Kan du förändra något i ditt liv innan man bara pushas med piller? Men självklart kan det ju vara under väldigt tunga perioder. Alltså där när jag skadade huvudet, men då kanske man var tvungen att få piller för att komma över vattenytan. Så det är inte, jag är inte emot piller. Så, men jag tror att idag kan vi nog påverka mycket mer hur vi mår genom att ställa om och leva ett mer hälsosamt liv för att bara matas in med piller.
För du har ju onekligen gjort rätt så mycket erfarenhet från sjukvården med tanke på att du började med dina knän och hamnade i sjukvården där naturligtvis.
Ja.
Och alla de andra grejerna. Att du fick piller när du hade slagit i huvudet, det är ju kanske inte så konstigt.
Nej.
Men det var ju inte där du blev, även om det var bidragande orsak vad jag förstår, så var det inte där du fick den här utbrändheten och sådär. Jag bara funderar på...
Nej, skadade huvudet var ju väldigt långt tillbaka.
Ja, det var långt tillbaka. Ja, precis. Tillbaka. Ja, men precis. Och det jag funderar på är ju, du är ju kanske inte den enda kvinnan som kommer till läkaren och får lite piller.
Nej. Jag skriver en del om det i min senaste bok. För det är inte det som sagt att jag är emot piller. För ibland kan man behöva det för att komma över vattenytan. Men i en del fall kan det också behövas att nej, men du kanske behöver förändra mycket av hur du lever ditt liv. Och det var ingen som riktigt pushade på mig. Att det kanske är där skon klämmer. Det kanske är där du ska skapa en förbättring i första hand. Och det tror jag... att vi behöver mycket mer av i sjukvården. Jobba mycket mer hälsofrämjande.
Den här podden sponsras av Gröna Gårdar, din ekologiska köttbutik. Hallå i julbutiken, Märta.
Hej, Gunnar.
Dags för en grön jul. Dags för julskinka. Jag köper givetvis alltid ekologisk julskinka. Men nu sa Elisabeth att den ska vara nitritfri också. Vad betyder det?
God smak din fru har. Det betyder att man använder vanligt salt och inte nitritsalt när man saltar skinkan. Och då får liksom köttsmaken blomma ut mer. Men skinka blir inte lika bjärtrosa.
Men okej, då fattar jag. Då köper jag med mig en 3 kilos skinka direkt.
Nej, du får vänta lite. Du får beställa den i butiken och sen får du hämta den 1-2 veckor innan jul.
Skojar du eller? Vet du att E6:an har rasat i Stenungsund? Alltså, ska jag behöva åka hit?
Har du svårt att ta dig till Ljungskile, då är det bäst att du går in på grönagårda.se istället och köper julskinkan. Där har vi lite mindre skinkor på 900 gram ungefär. Och anmäler man sig till vårt nyhetsbrev så kan man också få förtur till beställningen. Mm. Och sen kommer det faktiskt också en eller två lite spännande julnyheter som man kan hålla utkik i nyhetsbrevet i november, december någonstans.
Julnyheter, vad är det för några?
Ja, det är en tidig julklapp som får man inte öppna i förskott.
Okej, fattar. Men då vet vi adressen. In på Gröna Gårdar och anmäl dig till nyhetsbrevet. Och gör det nu. God jul i förskott.
God jul.
Tack, Gröna Gårdar. Tror du att det finns någon skillnad mellan män och kvinnor när de kommer till sjukvården med de här problemen som du upplevde där då?
Ja, det tror jag att det finns. Sen, nu har jag aldrig varit man och sökt.
Eller, nej, men du kanske har läst på en del.
Exakt, eftersom 2/3 av alla som är sjukskrivna med stressrelaterade besvär och de psykiska är ju kvinnor. Men det är faktiskt 2/3 av männen som tar livet av sig. Så nummer ett är det ju som en underdiagnostisering kring män. Och där kan man ju tvärtom känna att fler män behöver söka hjälp innan det går för långt. Så att det är klart att det finns en skillnad mellan män och kvinnor just kring de här. Det psykiska måendet.
Men kan det också finnas en skillnad mellan Therese och någon annan som kommer till? För du är rätt så driven. Jag kan tänka mig, vad sa du när du satt hos läkaren? Ah, vad fan, ge mig ett piller så kan jag fortsätta köra. Eller liksom, för det är ju inte den attityden du har i de andra grejerna som du har visat. Och som ju har tagit dig ganska långt i livet. För den skull. Ja. Finns det någonting där?
Ja, bra fråga. Det kan jag ju faktiskt. Det kan säkert ha varit att jag också pushade på att nej, men jag vill jobba eller jag vill köra på. Så det är klart, det finns säkert skillnader där.
Och är det någonting du har reflekterat över?
Ja, men det jag har reflekterat över är ju mycket att jag själv inte. Jag fick ju också ändå många som sa, men Therese, du kanske ska stanna upp, du kanske ska lugna ner dig eller du kanske ska. Men jag var inte riktigt där, jag var inte riktigt mogen till att göra det. Utan jag tänkte, jag ska bara göra det här. Jag ska bara.
Men är inte det där, ursäkta att jag avbryter det där, men är inte lite det där, om du går tillbaka till hur det var när du startade ditt första bolag och du skulle få pengarna och sådär. Mm. Då var det ju som, ja men det här kanske du inte ska göra, det kanske inte kommer att gå. Ska du inte göra så här istället? Eller, ja. Du kommer aldrig få upp de här pengarna. Nu var det någon som sa att ja, men det där är inte bra för dig, du kan bli sjuk eller sådär. Och blir det lite det här, vad jag vill åt är lite det att man åtminstone det är min egen erfarenhet också, att man kan fasta lite grann i sitt eget förträfflighet.
Ja, men det kan nog vara, det är klart att det påverkar väldigt mycket, tror jag, att jag själv var så pushy, ville så mycket. Och det ser man ju också, många som blir utmattade. Det är ju, ja, men många är ju jävligt drivande och har höga krav på sig själv och vill väldigt mycket. Och man, ja, men som jag brukar säga, man brinner för något så mycket som man till slut brinner upp. Alltså det är klart att det finns en grej där.
Ja, men jag kan tänka mig att du kan ju gå och ta tillbaka till handbollen. Mm. Du måste vara rätt smärttålig.
Ja, men det är klart att jag är väl nog alltid så här, men det jag kan påverka, det ska jag 100% försöka påverka till det jag vill. Och det är klart att kroppen då kanske inte riktigt håller för det, att köra all in till 100%. Och speciellt inte. Och då kanske man åker på olika grejer med smärthål. Okej, jag drog i korsband. Okej, rehab snabbt. Kom igen nu, kör hål in, rehab och så ska jag komma tillbaka. Okej, nu fick jag det här sjukdomen. Okej, ett piller eller vad kan jag göra åt det? Pang, och så kör jag vidare. Och det är väl därför jag är så noggrann nu. Vi inledde med det här med återhämtning. Jag måste lägga in i kalendern. Jag lägger ju in MTA, möte Therese Albrektsson, i min kalender. Där det är så här, nej, det här är reflektion. Det här är återhämtning. Så det har blivit en prestation i sig att kunna. Alltså det är merit för mig att de här delarna, när jag också tar det lugnt. Att också sätta av tid i kalendern för de delarna. För det är en viktig del. För den som. Det var min sjukgymnast som sa det första gången till mig. Den som inte avsätter tid friskvård kommer förr eller senare avsätta tid för sjukvård. Och det, ja, det är någonting som jag nu, innan såg jag ju så kortsiktigt. Nej, men jag ska bara till det här, bara till det här. Men, och det säger inte att jag inte kommer kanske drabbas av sjukdomar eller grejer framöver ändå. Det kommer man, men har jag i alla fall försökt vara med och påverka att leva ett bättre, så har jag i alla fall förebyggt en del av det. Sen kommer jag, som alla människor, säkert drabbas av uppturer och nedturer och sjukdomar och grejer framöver. Men i alla fall försöka minimera det som vi är inne på, att 80% av våra sjukdomar är livsstilssjukdomar. Att kunna vara med och påverka det till något bättre i alla fall.
För en annan sak som jag har tänkt på, det är just när man är högpresterande, så kan man, även om man många gånger berömmer sig själv, så är det också så att man får en hel del beröm för det man gör. Och det är också lite grann det här, att det är också lite en fälla, tror jag. Jag vet inte vad du tänker, men just det här att oj, det är så många som klappar mig på axeln och kan inte du göra det här också? Alltså det har jag varit med om på mitt jobb som jag haft. Att man blir lite så här, ja men aha, de tycker att jag är så bra. Ja men då tar jag det här också.
Ja.
Och till slut så har du hamnat lite i den situationen. För det är väl också, tänker jag, kan vara en fara. Jag vet inte, vad tänker du?
Jo men det är det. Och framförallt att jag tycker det är väldigt roligt att jobba. Jag tycker det är väldigt kul och jag älskar att träffa människor och göra nya saker. Och jag brinner ju verkligen för mitt jobb och det jag gör. Så att det är klart att det är lättare att säga ja till nya saker och säga ja. Och det är därför jag också måste, för att kunna göra allt det här nu, så måste jag också kunna säga ja till att kunna säga nej, om man säger så. Genom att säga nej till saker så säger jag också ja till något annat och till mig själv. Och till exempel är med beröm. Jag försöker ju berömma mig själv när jag tackade nej till två grejer nu. Så blev jag så här, bra Therese, grymt, härligt att du satte en gräns där. Eller att du sa nej till de bitarna. Innan så fick jag nästan lite dåligt samvete. Att liksom, nej, åh gud, åh men jag vill ju kunna hjälpa till där. Eller jag vill ju fixa det här. Men nej, bra Therese att du sa ja till dig själv där. Att lägga den tiden för att ta hand om dig själv eller återhämta dig, eller MTA, det som vi var inne på.
Det som jag uppskattar är naturligtvis att du inte sa nej till att sätta dig i stolen mitt emot mig. Men jag tror samtidigt att du har haft vett att säga nej om du verkligen hade behövt att göra något annat. Eller ha en MTA som var inplanerad där.
Ja.
Det var ju tur att jag den tiden inte var inplanerad som
nej,
en MTA.
Nej, men till exempel som du frågade mig imorgon eftermiddag. Mm. Då, jag brukar aldrig säga vad det är MTA, för att då kan folk säga, ja men det är väl bara att rucka på den. Mm. Alltså så här, men för mig är det viktigt att inte rucka på den.
Ja.
Och då var det en sån, nej jag måste ha den tiden nu. För det är så lätt annars att rucka och bara lägga in lite där och lite där och lite där. Och ofta kan man ju hitta någon annan tid eller säga nej till någonting då om det inte funkar. Så att, ja.
Bra handfast tips, det var lite det som jag fiskade efter lite tidigare här i den här intervjun. Det är också det precis som vi varit inne på lite, att ja, men man tycker det är roligt och man vill inte säga nej. Som en före detta chef brukar säga att ja, men man blir lite hög på sin egen skit.
Ja.
Så att, men det var ju ett bra tips. Men tillbaka till det här, ja, men vad la du om mer i livet? För jag tror att du var inne lite på kost bland annat.
Ja, men det stämmer. Nej, men jag, nu låter det som det bara är sjukdomar och grejer, men då när jag mådde dåligt och jag var väldigt, behövde göra någonting. Och då när jag hade intervjuat också Maj-Lis Hilenius, som då livsstilsprofessorn som jag pratade om innan, och hennes ord låg och marinerade lite i mig. Och ibland kan det vara att rätt timing också dyker upp, att nej, men nu måste man göra någonting åt det. Så bestämde jag mig för att göra om mycket, stora delar av mig själv, både erfarenhetsmässigt, och jag tog tag i många delar, allt från kost, sömn. Alltså innan hade jag varit utbränd entreprenör som gick och sen omskolade mig, läste till hälsopedagog. Jag la om mycket, bland stor del av kosten som du var inne på, men också med det här med sömn, basbehoven, sömn, rörelse. Jag blev väldigt mycket mer noggrann med det här som du sa, som jag var inne på innan, med återhämtning. Och ja, reflektion.
Hur såg det ut innan? Mat, och så har du sömn, motion, det är tre grunder i att vi ska hamna bland de 80%.
Ja.
Berätta, hur såg det ut innan du tog tag i det och hur ser det ut nu när du tar tag i det?
Nej, men innan jag tog tag i det, då, nej, men jag var ju den som jobbade väldigt mycket.
Hur mycket sov du?
Och det varierade väldigt mycket från period till period. Men det var klart att sömnen och sidosattades mycket. Och jag kunde sitta uppe en timme till och jobba på kvällen. För att jag...
Vad var sömnen? 4 timmar?
Nej, så lite var det nog inte. Men ja... Säg att men ibland kunde det vara 6, ibland kunde det vara längre också.
6 är ju inte så himla farligt.
Nej, för mig var det det.
Det var det? Okej, okay. Det är intressant, det är lite olika för olika.
Men det är klart att det är jättebra, vi sover 8 timmar. Så för mig var 6, då var inte jag utvilad. Men ibland kunde det bli mindre och ibland kunde det bli... mer också. Mm. Det var olika perioder.
Okej, okay, och mat? Vad åt?
Nej, men jag åt väldigt mycket skit.
Mm, vad är skit?
Kom dippen ner och så. Nej, men jag tar lite lösgodis. Kom dippen ner på eftermiddagen och jag trycker i mig en bulle eller någon lösgodis där.
Middagar, vad var det?
Nej, men det var, och det kan det fortfarande vara en del med hämtmat och jag är ju ingen kock precis. men det var mycket skitmat helt enkelt.
Vad är det? Gorby's panpizza? Och...
pizzor och mycket hämtmat och sådär. Ja. Och som sagt, jag lever inte efter någon helt strikt grej idag. Jag tycker det är viktigt, för många tror att man måste vara så här, nej men nu går man in och lever 100% efter, och det är jag inte. Jag försöker leva efter 80-20. Att det är 80% bra och så sen 20% är skit. Ja,
det... Och innan var det 20% bra. 80% skräp. Ja, och träningen då? Hur mycket blev den då som gammal idrottskvinna?
Nej, och det trodde jag ju aldrig att man skulle då. Men tvärtom så rörde mig jättedåligt. Gick så få steg som möjligt. Idag är det tvärtom. Jag försöker gå så många steg som möjligt.
Så du sa 200 steg. Yes, ja. Det var
ja, men då var det så här, wow! Ja, nej, men så att så det hände ju jättemycket. Och det handlar inte om att jag då körde all in med 5 dagar på gymmet. För det är det jag tror inte på de delarna, att man ska gå all in. För då håller man inte de vanorna på sikt. Utan skapa bra små vanor som är hållbara. Som kan bli stora skillnader på sikt. Och det, ja, som jag sa, många kör ju, jag är ju delägare i ett gym och man ser ju de här nyårsluften, alla går all in på gymmet och sen så dör det februari, mars, april, maj, juni. Och så sen kör man all igen efter sommaren och ska sommarkilarna bort och sen dör det igen. Men det som jag och gjorde en stor förändring, det var att när jag ska skapa små hållbara förbättringar i vardagen som kan bli stora skillnader och på sikt. Och det var ju i 5 minuters promenad en dag. Ja, men det blir 30 timmar på ett år. Så att det är de delarna som jag ville få in. Ja, men ta inte hissen. Ta trapporna i alla lägen. Du behöver inte leta efter närmsta parkering.
Fast du gjorde det när du åkte.
Ja, jag skulle precis säga det. Nu håller jag på att leta 100 grejer. Men då hade jag så här en lapp i bilen. Då när jag vill få in nya grejer. Då hade jag så här, parkera långt ifrån för din hälsa.
Det är nog tips.
Ja. Ja, och så parkerade jag långt. Och då var det så här, nu kommer jag för sent till dig. Så att nu. Men då parkerade jag ofta långt ifrån. Och så gick jag, och det blir inte många. Men säg att det blev 2 minuter extra där, 2 minuter extra promenad där, 2 där. Och så blev det några extra promenad överallt. Och då... min rörelsedel blev så mycket bättre. Jag hade ju såna appar i telefonerna så att jag ändå kunde mäta. Bara den här vardagsrörelsen blev jag så mycket bättre. Och det här stillasittandet som är så farligt idag. Som Miley Helenius säger, sitting is the new smoking. Att och för varje stillasittande timma så förkortas vårt liv med 22 minuter. Så bara en sån del gjorde jag ju om mycket av de här bitarna. Så men basbehoven var ju en viktig del.
Hur ofta är du på ditt egna gym?
Nej, men jag är inte så bra på att gå på gymmet. Men jag är väldigt bra med vardags, rörelsen idag.
Vad är vardagskäket nu då?
Nej, men, och det kan fortfarande som sagt vara en del skräpmat. Ja,
det
kan,
det
men
var ju bara 20% nu.
Men jag är väldigt mycket mer noggrann med frukt och grönt. Mm. För det påverkar ju väldigt mycket hur vi mår. Mm. Bland annat, jag har också minimerat väldigt mycket av kött. Äter mycket mer fisk som vi åt här innan då. Valde jag fisken istället
för... Det gjorde du. Ja. Jag tog korven.
Ja, exakt. Men som sagt, jag kan också välja korven ibland. Ja. Eller jag kan parkera nära om det blir någon akut där. Eller, så det är inte det att jag lever efter 100%. Utan det jag vill uppmana är ju liksom försöka leva 80-20. För blir det för mycket förbud så håller vi inte det på över lång tid.
Men hur mycket piller blev du av med? Hur mycket... Har du massa kvar?
Ja, nej, men det var det som... För det var inte själva... Jag gick ner väldigt mycket i vikt. Jag gick ner faktiskt 17 kilo.
Oj.
Och det var inte det att... jag har inte brytt mig så mycket om vikt och sådana bitar innan. Utan det jag framför allt var noggrann med. För nu ligger jag väl med runt 15 ner sen dess. Men det som var viktigt var ju framför allt att hälsan blev så mycket bättre. Det var inte, jag skiter i om det är vikt hit och dit, men hälsomässigt och det inre mådde så mycket bättre. Och blev av då med alla de här pillerna som jag åt då. Och det, därav tycker jag det är väldigt intressant att se hur man kan förbättra mycket av sitt mående kring hur man lever.
Och du berättade det en hel del för andra?
Ja. Exakt. Och det, ja, men jag brinner väldigt mycket för, ja, men framförallt den psykiska hälsan, men den fysiska också. Det hänger ihop såklart, men framförallt den psykiska. Med tanke på att så många inte mår så bra idag.
Vad är du ute i föreläsningar och vad gör du?
Ja, men främst idag så är det föreläsningar om allt ifrån självledarskap, välmående, arbetsglädje. Som är huvudfokus. Och sen har det varit mycket kring den senaste boken där, när jag skrev Fack psykisk ohälsa, Vägen till bättre mående. Och det hör ju mycket med ihop med den psykiska hälsan.
Berätta om boken. Vad handlar den om förutom det som du sa i rubriken?
Ja, men, nej, men den handlar ju mycket om det som rubriken säger. Att, ja, men hur kan vi göra för att må bättre? Med tanke på att många mår inte så bra idag. Och många är väldigt stressade. Men hur kan vi göra då med små tips i vardagen som kan göra att vi kan få ett mer hälsosamt liv? Men också hur man kan ta sig upp ur en utmattning till exempel. Mycket baserat på egna erfarenheter, men också vävt in mycket då från allt ifrån professorer till läkare och psykologer och sådär.
Hur stort är intresset där ute att göra någonting åt sin situation? Är folk intresserade av det?
Ja, många är ju väldigt intresserade av att leva. Och många vet ju också om, precis som du säger, de här basbehoven. Men sen handlar det om att göra. Och det är där som jag ser en stor del. Att det är ett stort glapp mellan att vilja och göra. Och det glappet vill jag försöka minimera. Så därför lägger jag ju väldigt mycket tid och kraft och energi på att, ja, men hur går vi från ord till handling? Till exempel. Alltså med de här små stegen i rätt riktning.
Men nu ska jag komma över tröskeln. För det går ju an att gå... Nu lyssnar jag på Therese på någon föreläsning. Det blir ju bra. Och så blir jag jätteinspirerad. Och sen går jag hem och sen... Same shit.
Ja, men exakt. Det handlar ju mycket om att sen gå från ord till handling. Men det är därför jag tycker det handlar mycket om att bestämma sig för någonting. Du kan inte göra allt. Men du kan göra något. Och sen kan ju det leda till något annat. Jag började med... rörelsen till exempel, och sen blir det kost, alltså bygga på lite sen, så att man inte tror att nu ska jag göra allt, eller nu ska jag gå på gymmet 5 dagar i veckan då, och om man aldrig ens varit på ett gym, då blir det för stort steg som du kanske inte kommer hålla, utan börja med att ta reda på vad är det jag behöver förbättra, vad är det jag behöver för att må bättre, är det mer återhämtning och gå i skogen, eller är det att gå på gymmet, eller är det kosten eller sömnen, eller behöver jag reflektera mer eller jobba med mina inre psykiska muskler eller vad det än handlar om, och så sen sätta upp någonting som det här ska jag göra, och sätta upp mål som är realistiska för sig själv, Så att du kan hålla det och sen följa upp det. Lägg in i kalendern så att du också följer upp dig själv. Eller skaffa en sparringpartner som kan följa upp dig. Eller coach eller någonting går ju också bra. Men om du vill börja med någonting. Det första steget ska vara så litet att det inte går att misslyckas. Så du får de här kickarna. Yes, jag klarar det. Och lite till och lite till och lite till.
Vem är din coach?
Mig själv vill jag bara säga. Nej, men jag har väldigt många bra människor runt omkring mig som jag bollar mycket med. Men jag har lite olika inom olika områden. Så att för mig handlar det, jag kan ringa, ja, men handlar det om det här, ja, men då kan jag ringa den här personen. Eller handlar det om det här, då ringer jag den andra personen. Så att,
vad betyder han, handbollstränaren?
Min man. Ja, men, nej, men han är en del, till exempel. Men ja, det finns många.
Jag kan tänka mig att det är väl han på sina barn som känner dig bäst.
Ja, men det är det. Men hela min familj, vi är väldigt tajta med mamma och pappa och min brorsa och dem också. Så att,
Får du hålla honom ibland att säga att nu håller du på att jobba alldeles mycket?
Jo, men han har ju två jobb nu, så att han jobbar också mycket. Så att ibland kan jag vara så här, men hinner du ta hand om dig själv lite? Ja. Hinner du röra på dig? Hinner du äta bra? Och så vidare.
Ja, som tränare så hinner man ju inte träna så mycket själv.
Nej, utan då handlar det mer om att träna andra. Så ja, att, ja. Han försöker vara med på fotbollsuppvärmningen eller lite sånt och röra på sig. Så sagt, de små stegen. Men så, återigen, börja med någonting som du själv känner att det här behöver jag. Självinsikten, som sagt.
Du, Therese, strax dags att avrunda. Mm. Men jag har en avrundande fråga som jag är lite nyfiken på. Vi har pratat om Therese 1.0, vi har pratat om Therese 2.0. Hur ser Therese 3.0 ut, tror du?
Therese 3.0, bra fråga. Jag, efter det som jag varit med om lite grann innan, så har jag ju varit väldigt mycket mer nu att leva lite mer här och nu och se dag för dag eller i de närmsta tiden. För man vet aldrig riktigt hur morgondagen är eller hur det kommer se ut framöver. Men däremot kan jag vara med och påverka här och nu. Att må så bra som möjligt och att det går så bra som möjligt. Så att mycket mer här och nu. Så att jag hoppas att Therese 3.0 lever mycket som hon gör idag.
Vad gör Therese 3.0 för någonting? Är hon ute och föreläser?
Pratar med mig själv i 3D.
Ja, det är ganska roligt faktiskt. Ja. Är hon där ute och föreläser om det här? Eller har hon hittat på något nytt? Något nytt bolag som går att driva? Eller någon ny galen idé? Eller någonting som kanske till och med finns risk att hon får upp en ännu högre hastighet? Hon får dra i handbromsen.
Ja, där jag behöver dra i mig själv igen. Mm. Nej, men jag tycker det är väldigt... Jag håller på med en ny bok nu.
Mm. Vad handlar den om?
Den kommer handla väldigt mycket om hälsa. Mm. Den andra handlar ju lite mer om den här faktiskt ohälsa. Mm. Men den här kommer handla mycket mer om mer kring hälsa generellt.
Okay. En bok till blir det. Mm.
Yes.
Vad blir det mer?
Och sen har jag ju en del föreläsningar. Och jag gillar och jag tycker det är kul att se och kunna påverka att människor kring att må bättre. Mm. Och sen tycker jag ju en viktig del också är, jag såg nu igår så var det, såg jag något sånt där att 75% av all tid man lägger med sina barn är innan 12 års ålder. Det var någonting som bara flammade förbi på Instagram. Då blev jag så, men då, jag tycker det är väldigt mysigt och kul att göra grejer med barnen också, nu när de är lite äldre. Jag var inte den här klassiska småbarnsmamman. Den tiden tyckte jag inte var så roligt. Men nu tycker jag det är underbart. Barnen är 11 och 8 nu, så jag får rappa på.
Rappa på lite.
Att de vill hänga med mig lite fortfarande. Och sen är jag ju tränare för båda barnen i handboll.
Men de har inte dratt något korsband än?
Peppar. Nej. Men så att jag tycker det är väldigt härligt att kunna njuta, hänga med dem, hänga med vänner och familj, resa.
Och stå på scen, kommer du göra en hel del framöver? Du kanske blir lite hög av att stå på scen. Är det så?
Ja, men det är väldigt kul att se att se folks glädje och träffa alla de här människorna.
Det är okej att säga det, för att jag tror att de flesta blir rätt höga utav att stå.
Ja, men det är en kick.
Det är en kick, ja.
Ja.
Det är gratis knark, man får till och med betalt för det. Ibland.
Ja.
Nu, Therese, nu har vi suttit och tjötat runt både om 1.0, 2.0 och sen kommer vi till Therese 3.0. Hur tycker du det här samtalet har varit?
Jo, men det har varit väldigt jättespännande. Så det har varit intressant, kul. Hoppas det, man fick en liten resa också kring vad jag har gjort. Det kan ju låta som att det har varit lite tragedier här och där, men det är också fått mycket positivt och glädje genom att vara med om olika saker.
Du har ju suttit här och lett för det mesta i stolen här, så att du har verkligen det som har tagit över. Och dessutom så har vi inte, vilket du var rädd för, att du skulle ta fram massa siffror och alltså jag skulle fråga dig. Jag har inte frågat dig efter en enda siffra.
Nej, men jag var med någon annan där jag skulle ha lite koll på. Då ville jag vara lite uppdaterad. Mm. Ja, men ibland kan det vara om jämställdhet. När jag skrev den boken Dålig mamma eller superkvinna som handlar om jämställdhet och kvinnor, och skulle jag ha lite koll på siffror och då ville jag vara lite uppdaterad kring de bitarna. Så det var därför jag frågade om det var något jag skulle förbereda.
Mm. Men låter lyssnarna kolla upp siffror. Kan de ju ta
det var
på
inte så mycket siffror.
Nej, men de kan ju ta reda hur du förhåller sig med de sakerna, för det har vi inte tagit upp här. Du fick ju också en uppgift av mig. Vem tycker du jag ska bjuda in till den här podden? Oj.
Ja,
nu blev det tyst.
Ja, nu blev det tyst.
Gör du inte dina läxor?
Nej.
Hur många gånger har du sagt till barnen att de ska göra sina läxor?
Ja, jag tycker att den är väldigt... jag tycker det är lite svårt, men jag är väldigt intresserad av varför folk beter sig på ett visst sätt. Ja, men det kan ju vara... Det kan vara allt från Putin till Zelensky, till hur man reagerar i olika situationer och varför man agerar på ett visst sätt. Det som först kom upp i min hjärna, det var ju faktiskt Nelson Mandela som jag har fascinerats otroligt mycket av. Tyvärr är han ju död, men sen var jag inne på Zelensky. Och det är väl också för att jag har följt lite kriget... eller det kriget ganska nära. När kriget bröt ut så ville vi hjälpa till en del, så att vi hade faktiskt en familj, eller en mamma och hennes son som bodde hemma hos oss. Så då fick jag, ja, det kändes väldigt nära på något sätt, och fick ta del av mycket. Hon fick lämna sin man och sin äldre son kvar i kriget då, för han var över 18. Så att det har berört mig väldigt mycket. Och då Zelenskys ledarskap och de delarna, att från att kastas in i ett sånt fruktansvärt krig. Det var något, och hur man ska agera och reagera, det är inte så himla lätt. Jag hade klarat en dag, sen hade jag väl varit utbränd i hans position.
Nej, men det tycker jag är tänkvärt, och det är ett jättebra tips. Få se om jag faktiskt kommer få hit Zelensky eller om jag får åka till honom. Men jag tycker att det är ett jättebra, jättebra önskan. Jag tycker att den var väldigt, verkligen väl motiverad. Nu har vi bara en fråga kvar, och den är att var får man tag på dig, och dessutom ska du få göra reklam för dina böcker?
På min hemsida vågavinna.se finns mina kontaktuppgifter. Och sen har jag skrivit 3 böcker. Våga båda vin, som är den första. Den är många år sedan nu. Sen min andra bok, Dålig mamma eller superkvinna, om barn och karriär och hur man får upp de här orimliga kraven. Det är intervjuade många av kvinnorna som jag pratade om innan där. Och sen den senaste boken, Fack psykisk ohälsa, Vägen till bättre mående.
Tack Therese Albrektsson för det här samtalet.
Tack själv. Jättekul att jag fick komma hit.
Vad händer i nästa avsnitt? Jo, du får lära dig att blanda den perfekta gin och toniken och den perfekta börsportföljen. Krimförfattarskap, jazzmusik och en hel del annat får du på köpet i kommande möte med Hans-Olof Öberg. Missa inte det! Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och betygsätter de 5 bästa affärsidéerna ni någonsin har kommit på. Ha det gött!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.